Ja, men då är vi tillbaka, Leo, efter en rafflande omgång. Det är alltid rafflande omgångar. När vi spelar in det här så är det tisdag sen eftermiddag, vilket betyder att vi tyvärr missar den hängmatch som spelas mellan Birmingham och Middlesbrough. Men det får ni leva med. Det kommer vara lite rörigt, kanske ett tag.
Ja, men det är väl bara positivt egentligen, Kiss. För den här podden kommer ju komma ut som den brukar göra. Även om vi typ aldrig har spelat in så här tidigt i veckan som vi gör nu. Men det gör vi med optimism, för det är vår ute. Men framförallt gör vi det med optimism för att du har ju börjat på ett nytt jobb. Hur känns det? Mår du bra?
Det känns jätteroligt. Jag ska vara någon form av programledare och producent för podd och videoinnehåll på Aftonbladet, främst Sportbladet då. Så det känns fantastiskt roligt, och det kommer väl komma mer i dagarna och veckorna, lite mer utkristalliserat exakt vad det är. Man kan inte avslöja allt.
Nej, men det är alltså ett jobb som innefattar sport och poddande. Det känns ju som att det kommer passa dig ganska bra.
Ja, men det har jag väl lärt mig. Och en kamera kan man väl ta hyfsat. Åtminstone ställa frågor till andra som de får besvara. Det är väl det man gör som journalist. Lägger över ansvaret på en annan människa.
Precis. Berätta nu. Why won't you say something?
Exakt. Så det känns jättekul. Den här podden kommer leva vidare på ett eller annat sätt. Men under våren, precis som vanligt, som ni är vana vid. Sen får vi se, vi vill alltid förbättras och förändras naturligtvis till det vassare.
Ja, ja men verkligen. Kul, grattis. Från mig alla och säkert alla lyssnare alla också, och till dig alla.
Tack och bock och bug och allt vad det heter. Vi kör igång. Den här podden, har du lärt dig att den heter Football's Coming Home? Den handlar om Championship främst, ibland League One och League Two. Tyvärr inte idag, men vi lovar att bli bättre på det, som vi alltid brukar säga. Oskar Kisk heter jag, och som vanligt med mig
Leonard Jägersjö Welander. Tveksamt om jag själv har lärt mig vad den här podden heter dock, för jag vet att jag alltid skriver i sociala medier när jag sprider våra avsnitt, så skriver jag Championship-podden och inte Football's Coming Home. Så lite oklart att jag jobbar med dubbla namn där.
Det var i arbetsnamnet för länge sedan, 2016-17 var ju Championship-podden, men jag var snabb, jag tyckte det var för långt, jag snodde ju Twitter-nicket och Insta-nicket EFL-podden. Sen har det levt kvar och nu är vi här. Så att drömmen är ju att prata jättemycket League One, men när de väl inför VAR i Championship, då får vi väl gå ner i League One.
Precis, kliver ner i divisionerna. Shotgun, Oxford, det är mitt gäng.
Oxford, ja, Pompey går väl upp. Men då måste jag inte, sprang på en kille som jag absolut inte känner på min lokala ICA när jag och min dotter var handla efter skolan någon dag förra veckan. Och han kommer in, snygga kläder överlag, bra stil. Framförallt har han en Carlisle United caps, och den var så jävla snygg.
Oj! Jäklar.
Så då var jag tvungen att säga snygg keps. Jag tror inte att han lyssnar på den här podden, för han kände varken igen mig eller rösten. Vad synd. Men snygg keps, du, på ICA.
Hur svarar han på det då? Tog han emot det väl eller?
Tack och ett stort leende.
Ja, för det där tycker jag är ett märkligt fenomen annars. Jag springer runt sjön här där vi bor ganska ofta, och så ser man ibland så här, några människor som springer runt i Real Madrid-tröjor eller Liverpool-tröjor och sådär, och det bemöder jag mig inte att prata med. Man får hålla på dem man vill, men det liksom intresserar mig inte att göra en shoutout till någon av dem. Däremot så har jag sett Wolverhampton-mössa, jag har sett typ Blackburn-handskar, jag har sett någon jävla konstig tröja jag såg nyligen, om det var typ så här Santiago de Compostela, vilket är helt, alltså det är helt uppåt väggarna sjukt, jävligt smalt liksom. Men de har jag ju liksom, precis som du gjorde med den här Carlisle-människan, sagt, ja men wow, cool mössa, eller häftigt, wow, Wolves. Ingen svarar typ, eller folk blir typ såhär, varför pratar du med mig för? Eller vad menar du Blackburn-handskar liksom? Du har ju Blackburn-handskar på dig, din dumme jävel, varför blir du inte glad att du uppmärksammar det för?
Är det den här svenska förvåningen att människor pratar i allmänheten, typ läs hiss-konversationer, eller är det att de är totalt ointresserade och bara råkar hitta första bästa och eller såhär, jag var i Malaga, här var en schysst tröja från ett tredje divisionslag, den plockar vi med oss.
Ja, man blir lite så här, ja, men som fenomenet då att folk omkring i New York Yankees-kepsar utan att veta att New York Yankees-kepsar de har på sig. Det gäller ju väldigt många människor. Men jag tycker ändå att det är så specifikt när det är liksom en, ja, men i det här fallet då Blackburn-handskar. Då borde man ju verkligen veta vad han har på sig. Eller typ bli glad. Jag hade blivit jätteglad om han hade uppmärksammat, om han hade uppmärksammat mina Sampdoria shorts. Men det gjorde han ju inte.
Nej.
Förbannad blev
han. Ja, men då, det finns ju en risk att han i Carlisle-kepsen hade hittat den, i hans tycke, mest udda kepsen. För att det rimmade med hans ändå så här lite hipstriga stil. Så det kan ju ha varit så. Vi säger att det var så.
Ja, jag hoppas att det var medvetet och att han hejar på Carlisle.
Det hoppas jag också. Vi ska prata om Yorkshire Derby. Åtminstone ett. Det spelades under fredagen mellan den här poddens då uttalade favoritlag Sheffield Wednesday och den här säsongens kanske högsta höjdslag Leeds.
Ja, och du messade mig ju här på kvällen. Vi skrev till varandra. Du skrev att Sheffield Wednesday gör det svårt även för Leeds eller något sånt där. Och typ precis då kom jag in i matchen. Det var väl strax före paus om jag minns rätt. Och efter det så gjorde Sheffield Wednesday inte så svårt för Leeds. För Leeds gjorde både 1 och 2-0 och sen var matchen över. Alltså efter 2-0-målet så hände ju ingenting egentligen. Det var för övrigt Patrick Bamford och Willian Jonto som gjorde de målen.
Ja, alltså jag tycker ju att jag var, när gjordes målet 45 plus 5. Fram tills dess tycker jag Sheffield Wednesday gjorde en bra halvlek. Och sett till de egentliga nivåskillnaderna och kvalitetsskillnaderna på trupperna så jättebra. Lite som vi har sett dem pigga under Danny Röhl. Men det hjälpte ju föga. Bamadona, som du så fint väljer att kalla honom, gjorde sitt fjärde mål på de 5 senaste matcherna.
Ja, och det här befäster ju bara förstås Leeds position i toppen där. Och att Bamford har klivit in och tagit den där första anfallsplatsen från Joel Pirou, vår gamle kompis. Men sen då med Sheffield Wednesday, ögonkisk. Första förlusten på 5. Någon gång ska det ta slut. Det är inte så konstigt att det tar slut mot Leeds då.
Nej, det har ju gått generellt sett ganska bra för de lagen i den där bottenstriden som vi pratade om. Det är många som har spottat upp sig på sistone, Sheffield Wednesday, särskilt detta dem. Och vi pratade nästan om Danny Röhl som en av säsongens tränare, kandidater. Men här blev det naturligtvis för tufft. Vi kan knata vidare till ett annat topplag som ju åkte på däng. Och det trodde vi nog inte när matchklockan tickade upp mot 90 minuter.
Nej, men vi befinner oss i Wales alltså, hemma hos Cardiff FF, för de tog emot Ipswich, och i 79:e minuten så gav ju Kiefer Moore, den norsk-amerikanska walesaren med italiensk påbrå, gästande Ipswich-ledningen i den 79:e minuten. Alltså, då tänkte man, då är det klappat och klart här för The Tractor Boys, men det var det ju inte, för den här avslutningen var helt bizarr. Alltså, Cardiff vänder och vinner med 2 mål i 90 plus.
Det första av Ryan Wintel och det andra av Callum O'Dowda, då är klockan på 90 plus 10, och det här gör man mot den givna serietrén. Hatten av ditt kära Cardiff FF.
Ja, men det får man ju säga, mot ett Ipswich då som alltså hade 6 raka segrar för den där matchen och 7 raka utan förlust. Dessutom då mot ett Ipswich som fast kan ge mål i alla matcher. Alltså med den här matchen då i och för sig, mål i 13 raka matcher, varav de gjort 2 mål eller fler i 10 av de 13 matcherna.
Det är målglada är de, särskilt på Portman Road, tydligen även på bortaplan. 4 raka segrar för Cardiff, alla med uddamålet, och det här var 5:e utan förlust. Alltså, man ska inte ropa hej än när man är över ån efter vatten och allt det där, men 5 poäng upp till playoffplats.
Jag vet det. Vi pratade typ väldigt långsökt om det i förra veckans avsnitt. Och nu, ja, jag tror absolut inte att det kommer gå. Alltså, det blir ju definitivt West Brom som kniper den där 5:e platsen. Och så står det mellan Norwich, Hull, Coventry. Jag tror inte att Cardiff FF kan blanda sig där. Men rent matematiskt, absolut.
Ja, de är väl i samma situation som Preston i och med poäng och samma målskillnad. Och det ska väl inte gå egentligen.
Nej.
Ett lag som drömmer i helt andra jaktmarker, eller 2 lag egentligen, det är Blackburn och Plymouth. Och frågan om det här var, som vi myntade förra säsongen, när det var höstas då, ett pyrruskryss.
Ja, ett pyrrhuskryss, för grejen var ju att båda de här lagen var i behov av poäng. Och det ska ju sägas då att Blackburn alltså tog emot Plymouth som är seriens, vad är det, är de näst sämsta borta lag, Kisk? Bara Rotherham är sämre.
Det är väl bara Rotherham som är sämre.
Ja, precis. Och Blackburn vinner alltså inte den matchen, utan det blir kryss 1-1 hemma mot Plymouth, mål av The Usual Suspects, Sammy Smodic och Morgan Whittaker. Därtill får Blackburn Kyle Magfadzin utvisad, spelar alltså halvmatchen utan honom. Så det är på pappret, får man säga, två förlorade poäng. Man ska ju slå Plymouth hemma om man vill hålla sig kvar. Och man ska gärna göra det med Kyle Magfadzin på plan också. Så jobbigt för Blackburn. Jag tycker det här är två förlorade poäng för dem, och det är en vunnen pinne för Plymouth i den där bottenstriden.
Ja, det får man säga. Ett Plymouth som ju kan kallas någorlunda dominant, åtminstone sett i siffrorna. Det som var roligt i den här matchen med svenska ögon var att Leopold Wallstedt vaktade kassen, och att Yassin Ayari tidigare i AIK utsågs till matchens bästa spelare. Jag kommer inte ihåg vem som har döpt det där priset. Det är någon gammal Rovers-ikon.
Han fick spela från start.
Spela hela matchen väl också?
Ja, jag tror det. Så kul med dubbel svenskt. Femte krysset på sex matcher för Rovers.
Som alltså hade typ ett kryss fram till jul. Så att how the tables have turned.
Verkligen.
Playoff mot serieledning. Det slutade 2-2 när Hull tog emot Leicester.
Ja, och här sköt ju Hull sig själva i fotorna. Så visst, kryssa mot Leicester är ju bra, den suveräna serieledaren. Men man inledde ju med att missa straff genom Fabio Carvalho redan 7 minuter in. Sen revanscherade han sig själv då när han faktiskt gav laget ledningen bara 9 minuter senare. Men ja, jag blir inte riktigt klok på det här Hull, som man bara känner att de har ju spelare för... i alla fall offensiv var spelare för liksom nästan Premier League, och så ändå tar det inte riktigt.
Nej, konstigt nog så kändes de på något sätt bättre sett till befintlig trupp under hösten än vad man har gjort nu, när man har andra förväntningar med både Carvalho och Saruri, den här lördagens målskyttar.
Ja,
kan man säga, om de missar den här sjätte platsen, givet förutsättningen att det är lite av ett fiasko för Liam Rossini.
Ja, men det tycker jag, givet var Hull låg när värvningarna kom in, och så har de liksom låtit både Coventry och Norwich komma i kapp och till och med gå om i, ja, det är absolut, det skulle jag säga är en flopp faktiskt om det slutar så.
Ja, det är nästan så att de har släppt West Brom för att halka ner i en triokamp när man hade ett superbra läge. De tappade också playoffplatsen efter sitt fjärde raka kryss. Men Leicester gjorde mål på båda skotten på mål.
Såklart de gjorde. Jamie Vardy också, varav ett på straff. 8 mål på 8 matcher nu för Jamie Vardy who's having a party.
Han har väl gjort totalt 13 mål. Sanslöst bra, men det visar också att han är bra när han används rätt.
Exakt.
Det blev en Tottenham legend som avgjorde matchen mellan Millwall och Birmingham, och fasen var kul. Man gläds med Jafet Tanganga. Tuff start. Nu har han sett jättebra ut.
Ja, nu gör han mål i parti och minut här. Han är liksom seriens nya Michel Helik, fast i Millwall istället, och avgör i 90 plus mot Birmingham med matchens enda mål. Ska ju sägas då att Birminghams rutinerade räv till keeper John Ruddy hade hållit ner siffrorna dessförinnan, men det hjälpte ju föga när Millwall hittat formen. Precis när vi skriver in dem i bottenstriden så hittar de formen.
Verkligen. Fjärde raka utan förlust, 10 av 12 pinnar. Samtidigt så var det här fjärde raka utan seger för Birmingham, som är precis ovanför strecket. Men vi spelar in där lite dumt eftersom de har en match till godo mot Borough där de kan ändra på den saken. Men det är klart att det blir ett prekärt läge som de satt sig i.
Ja, fan, den kan man ju se ikväll, kommer jag på, om den går på tv. Kul! Bra, då vet jag det.
Till muntrare miner ett Norwich City som totalt har satt sikte på den här playoffplatsen efter att vi sågade David Wagner som en kasttränare.
Ja, jag hade honom som jumbo och tvingade dig att ha honom som jumbo på vår gemensamma tränarlista. Och chi fick väl jag. Sista ordet går nog till tyskjänkaren David Wagner, för här blev det 1-2-3-4-5-0 mot Victor Johanssons allt för hopplösa Rotherham.
Ja, det är ju bara en tidsfråga innan de är matematiskt klara för att åka ur den här serien. De har tagit 2 poäng under 2024. 9 raka förluster och 1 kryss på de 11 senaste. Det är ju, är det för dåligt? De har släppt in 77 mål på 37 matcher. Får se om de når de där magiska 100, eller omagiska 100 kanske vi ska säga.
Och då har de ju en bra målvakt skulle sägas också. Alltså, jag menar, det är
de har ju en topp 5 målvakt i serien.
Ja, ja. Alltså med han den där jävla sopan Joe Lumley mål så hade de ju liksom, eller Ryan Alsop, de har släppt in 130 mål i det här laget. Så jobbigt för Rotherham, desto bättre för Norwich. Och Gabriel Sara visar i stor form, 2 mål i den här matchen plus 1 assist. Och statistiken talade ju klart för The Canaries som hade 18-2 i avslut och 8-0 i skott på mål.
Det är ord och inga visor. Sen är det lite roligt, vi pratade om det för något avsnitt sen också, men Norwich har ju, tog ju över sjätteplatsen i med det här. De har alltså lika många poäng ner till Huddersfield precis under strecket som de har upp till Ipswich på tredje plats. Och det är faktiskt poängmässigt längre avstånd till andra platsen än till 22 platsen.
Vilken jävla serie. Kul. Rolig serie i år. Jag säger det varje år. Det här är roligaste säsongen vi gör. Men det blir bara bättre nästa säsong då. Spola fram den här podden 20 år så kommer jag sitta och säga att det är de 3 sämsta säsongerna vi gjort.
Exakt, så ska vi tänka också. Preston North End nämnde vi som en utmanare till playoff, men jag tror givet deras röriga form och oklara truppbygge att det här var spiken i kistan. De faller på Deepdale hemma mot Stoke.
Ja, genom då bland annat självmål av Aaron Hughes och sen låter de Luke McNally av alla människor avgöra den här med 3 minuter kvar. Och för att citera Ryan Lowe efter matchen: "The 2 goals were Sunday League, but credit to Stoke." Ja, men då är man förbannad på sina egna spelare.
Ja, eller så tycker man motståndarna är kassa. Men det kan ju inte han säga med tanke på hur tråkiga Pini varit den här säsongen. Det var ju mål som tog Stoke upp på säker marken.
Ja, men gjorde ju det. Jag vidhåller fortfarande, både du och jag tippade dem ju ur serien förra veckan. Jag tror fortfarande att de faktiskt åker ur. Men vi får väl se hur det blir med det. Vi, eller i alla fall jag, brukar ju tippa fel. Så Pionis playoff drömmar bort. Stokes nedflyttningsspöke jagar de ju fortfarande, helt klart.
Roligt att de två lagen där nere som vi trodde kanske mest på givet formen på sistone, QPR och Sheffield Wednesday, båda torskade. QPR lyckades med konststycken att tappa de 3 poängen till Middlesbrough.
Ja, men det här är ju The Championship, Kisk. Alltså, jag vet att det är en liten klyscha nu och vi säger det någon gång i kvartalet i den här podden, men alltså, QPR, ett av seriens mest formstarka lag, sett riktigt bra ut i matchen mot topplag, mot ett trött, oinspirerat Middlesbrough som har saknat en hel del spelare. Och så vinner Middlesbrough med 2-0, vad fan? Men det är ju The Championship liksom. Ja, som du så fint har formulerat här. Om det är något man vet med den här serien så är det att man alltid vet.
Och det var faktiskt blott andra förlusten på 10 matcher för Queen's Park Rangers. Jag trodde väl kanske inte att det var det de skulle få under Martí Cifuentes. Men sen var det dumt att klaga nu. Och de slipper i alla fall playoff-plats, men det är en poäng till understrecket.
Ja, men det blir ju tight så det förslår där. Middlesbrough är ju, kommer att sluta i ingenmansland, dessvärre.
Så blir det ju absolut. De har för långt upp till en eventuell playoff-kamp. I absoluta toppen så ångar Southampton vidare med en jävla massa gjorda mål och återigen en hel del insläppta.
Ja, för i det här rödvitrandiga derbyt så tog de emot Sunderland. Och de vann med 4 mål mot 2 i ett ganska sent avgörande ändå. För det ska ju sägas att Job Bellingham kvitterade för gästande Sunderland med en riktig, riktig pärla innan då till 2-2 i 71 minuten. Då tänkte man att här kanske Sunderland grejer poäng. Men Joe Rothwell, inhopparen, ville ju annat. För han gjorde både 3 och 4-2 med ungefär 10-15 minuter kvar i matchen.
Ja, 3 mål inom loppet av 3 minuter. Behövde bara 17 plus tilläggstid på planen. Sen är det lite omtvistat straffmål där Adam Armstrong halkar och ser ut att ha en dubbeltouch. Godkänns dock av domarna.
Ja, nej, det hade nog inte godkänts med VAR. Men tack och lov har den här serien inte VAR. Stuart Armstrong gjorde för ett mål före Adam Armstrong. Det är ju lite lurigt när man bara får upp i sig livescoreflödet. Bara Armstrong mål. Och så bara, är det han jag har i fantasy eller han jag inte har i fantasy? Ja, nej, det är han Stuart som Kisk har i fantasy. Fan också.
I just livescore-appen så är det en av dem som heter bara Armstrong. Som att det var en jävla smeknamn från FM-tiden när Fredrik Söderström hette Fredrik.
Ja, jag vet. Så sjukt bra. Och Håkan Mild hette Håkan Mild när han spelade i Wimbledon, tror jag.
Och Håkan Söderstjärna hette Håkon Söderstjärne. Det gjorde mig djupt förbannad.
Håkon. Avsnittsnamnet Håkon. Ingen går fatta någonting.
Nej, Håkon Söderstjärne. Southampton besegrade Sunderland med 4-2. Jag glömde att räkna antalet förluster i rad för Sunderland, men det är väl 6 stycken i följd.
6 raka förluster för Sunderland, det är för jäkla dåligt för ett lag som sämst egentligen ska sluta typ sexa.
Det är rätt roligt att det här, när det stora PR-trumman slogs på, då det var för Sunderland till I die, det var då liksom det stora dyket uppstod på något sätt.
Det var då de levde upp till tidigare säsonger av dokumentären. Ja, det är faktiskt första gången sedan 2006 som Sunderland är i så dålig form.
Ja,
de har ändå åkt ner till League One däremellan.
Det är väl Sunderland och Watford som tränar som tävlar om besvikelse där, som man ändå har sett till blixtringar som vittnar om playoff-utmaning, men som har hamnat i det här bistra ingenmanslandet.
Ja, och det blev ju inte bättre för Watford heller när man mötte Coventry, mitt playoff-gäng. Och det var ju faktiskt så att Watford tog ledningen genom Ryan Porteous. Jag får med att han gjorde självmål förra veckan. Gjorde han det? Nej, det kanske han inte gjorde. Skitsamma. Den här gången gjorde han mål framåt i alla fall. Bara för att se amerikanen Hadji Wright stänka in både sitt 12:e och 13:e mål för säsongen när Coventry vände och vann.
Kan se man missade den här matchen som blev den sista för han som fick nytt jättekontrakt i höstas.
Ja, Valerian Ismael som alltså tillträdde som Watford manager förra sommaren, gick typ 2,5 månader, så fick han, vad var det? Var det ett 5-årskontrakt han fick? Efter.
Alltså, jag får mig att det var något så vansinnigt långt.
Och då låg de typ 10. Och sen får han sparken nu då. Vi ska prata mer om det här i nyhetssegmentet, för Watfords tränarhistorik, den är ju speciell. Men han får alltså sparken nu till slut efter bara 1 poäng på de 4 senaste matcherna.
Huddersfield West Brom kan kallas ett Carlos Corberan-derby, vare sig ni vill eller inte. Där var Huddersfield riktigt bra i första halvlek, men West Brom var ännu jäkla bättre i andra halvlek.
Ja, Zelda-bossen Delano Burgzorg tillbaka i målprotokollet gav ju Huddersfield ledningen. Det stod 1-0 i paus och jag tänkte så här, ja, här får nog Huddersfield som sämst med sig ett Huddersfield-kryss. Men det blev ju inte, det blev ju faktiskt 1-4. Och West Brom var ju fantastisk här i andra halvlek. Och då framförallt han som vi redan hyllat, Mikey Johnston med 2+1. Och Kisk, nu har jag bytt in honom i Gaffer. Och då vet vi att den där produktionen kommer sluta.
Jag med. han får vara liksom triple cap och varenda jävla grej. Och då kommer man ju få det så här skadad ut i 17:e minuten. Och redan tagit gult.
Ja, jag har också bytt in Michel Hellick. Så vi vet vem som kommer dra på sig ett rött kort istället för att göra mål som mitt.
Ja, men honom har haft. Varje gång jag har haft honom liksom på bänken för han spelar borta, då har han lyckats knoppa in någon hörna och sånt där. Så att det, alltså Mikey Johnston, är inte det generiska halvirländska gangsternamnet i en brittisk tv-serie?
Jo, det är det. Jag har också funderat på att det är ett boxarnamn, jag tyckte någon med så här tillplattad snok som i mer någon jävla Al Pacino-film liksom.
Jag tänker att steget från att så här, en Tom Hardy-boxare till en Tom Hardy-gangster i en London-förort inte är skitlångt på 70-80-talet.
Nej, men det låter härligt. Jag skriver under på den, Mikey Johnston. West Brom känns ju, kan ju vara som att de är i lite för bra form nu, att de liksom gasar innan de faktiskt ska vara som bäst när playoffet är. Det såg vi i Middlesbrough förra året, men i nuläget känns ju West Brom som det lag man absolut inte vill möta i playoff.
Nej, och det är ju, Southampton har ju varit lite upp och ner. Sen är det som är lite tråkigt den här säsongen, alltså det som är roligt den här säsongen, det är om Ipswich tar en andra direktplats. För då blir det tufft för Leeds eller Southampton som får se sig om efter en helt ny tanke till nästa säsong. Då är de ju kvar i serien. Men ja, vi ska prata West Brom. Och fasen, Corberan har ju byggt en trygg defensiv där som jag inte hade velat möta. Sen finns det såklart en annan högsta nivå, kanske X-faktorer och spets i Southampton till exempel då.
Ja, det gör ju verkligen. Men man får ju hoppas på det du säger, att Ipswich tar andra platsen, för då är det en av de där storklubbarna som garanterat missar uppflyttning, och roligt vore ju det. Och Kayo Kuslo för övrigt med ett riktigt pangmål i den här fighten för West Brom när The Terriers åkte ner under strecket.
Ja, och sen var det ju det som ändå är vårt favoritderby, givet att han är en av våra favoriter, Lee Trundle, han som älskar Bristol City och Swansea City och ogillar Cardiff. Så att det var ju ett Lee Trundle-derby, ett glatt sådant.
Ett glatt sådant, det gillar vi. Man skulle gärna bocka av Lee Trundle-derbyt och Severnside-derbyt, och framförallt Ashton Gate i Bristol. Här då blev det ju 1-0 genom Rob Dickey, inte lika målglad som Michel Hellick, men ändå hans femte mål för säsongen.
Mm. Han gjorde väl 5 mål på 5 matcher när vi började den här podden. Sen har han varit upp och ner, fram och tillbaka i QPR, men nu är han i Bristol City. Och det är ju en viktig trepoängare för ett lag som inte har ett jädra skit att spela för.
Precis så.
Bristol City är ju liksom, ja, men de är ju mittenlagens mittenlag de här 3 säsongerna.
Ja, nej, absolut. Sen är det ett sexigt mittenlag. Jag vill bara poängtera det om Pontus Wernbloom har lyssnat så här långt in i avsnittet.
Puss Pontus. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se. Den här veckan så landar jag i match 12. Den spelas mellan West Bromwich Albion och just nämnda Bristol City. Och vad kan egentligen stoppa Carlos Corberans baggies från femteplatsen? Ja, det kan inte vara mycket förutom en total genomklappning. Givet avståndet upp och kontinuiteten som lagen bakom saknar måste vi fortsätta hylla en av poddens favorittränare. Med kaos i klubben och en ärvd Steve Bruce-trupp har han fått West Brom att börja drömma om en plats där klubben ska vara. Bristol City är ju den här seriens mittenlag. Men det finns väl ingen som gör mer skäl för epitetet än just Robins, oaktat om det är Nigel Pearson eller Liam Manning som leder trupperna. Oddset just nu är över 1,70 på raka ettan, och det tycker jag känns spontant kanon. Så att, men där får man jämföra med streckprocenten och vänta in spelstopp om det kanske är smartare att gardera för ett Wernbloom-hatat Bristol City, eller om man vill hålla Corberans West Brom i handen. Övriga matcher har jag faktiskt ingen koll på, men det är därför jag har Leo i den här podden som kan ge mig det hetaste inför helgen.
Men jag blir ju alltid lika förbannad när det inte är någon fredagsmatch. Vad fan ska jag göra då, Kisk? Va? Vad gör jag med mitt liv egentligen som bara sitter och väntar på att se någon bedrövlig andra divisionsmatch istället för att vara ute och träffa folk och dricka en pint eller två? Men så är det, ingen fredagsmatch. Istället är ju omgångens stora fight Wales-derbyt. Har det varit så att det är 3 veckor i rad är Severnside-derbyt, Lee Trundle-derbyt och nu Wales-derbyt? Swansea Cardi FF,
just jäklar,
tidigt på lördag 13.30. Den ska jag sikta in mig på. Sen har vi faktiskt en söndagsfight, Leeds-Millwall. Men däremellan vill jag bara höja ett varningens finger för Birmingham-Watford 16.00 på lördag. Där förväntar jag mig Watford vad säger man? Watford-effekt av att de sparkar tränare. Så Birmingham kan kanske halka ner under strecket till helgen.
Oj. Men jag inser precis att jag har så kallad barnvakt. Så att nu handlar det om vilken pub jag och min fru ska gå till lördag 13.30 för att se Swansea Cardiff. Och du skrattar, men det är exakt så det är. Där kan man få med henne. Jag får ta med dubbla telefoner så får hon kolla någon Kardashian, eller vad heter de? Ja. Vi ska se Wales-derbyt, älskling. Ja, som sagt, Watford sparkar till slut Valerien Ismael, en gång succétränare i Barnsley, får man väl ändå säga fiaskotränare givet förutsättningarna i Watford. Han har ändå fått vara med och styra lite. Finns väl inte så mycket mer att säga. Vi har varit ganska kritiska till långa kontrakt. Men intressant att Tom Cleverley, han har ju knappt precis hunnit sluta spela, han ersätter som interimtränare. Och det blåser man ganska Mycket luft i.
Ja, men Tom Cleverley blev ju liksom, den gamla United-talangen blev ju liksom något slags unisont med Watford mot slutet inom citationstecken av karriären. Gjorde ju mängder med matcher där. Vi får se om det kan leda till en bounce-effekt eller inte för The Hornets. Jag tog fram lite rolig statistik här tyckte jag på Watfords tränarhistorik. Är du med här, Kisk? Är du med?
Jag är med.
Vi har alltså hållit på med den här podden i drygt 2,5 säsong. På den tiden har Watford haft 8 tränare. På drygt 1,5 säsong som Watford har varit i The Championship har de haft 5 tränare. Det är helt sjukt.
Och just det.
Om man går tillbaka till 2019, då har Watford haft 13 tränare. Alltså 13 tränare på mindre än 5 år. Och det är alltså, det betyder att Watford har haft fler tränare sedan 2019 än vad det har funnits Dalai Lamas sedan 1589.
Jag fattar inte riktigt matematiken. 13, ja. Men om du säger det så, det låter ju helt sanslöst.
Ja, men det är med massa interim, du vet, sådär fram och tillbaka.
Nej, men jag tänker att Dalai Lamas sedan 1589, men visst, man lever ju ganska länge. Ja. Däremot, här skulle man vilja säga så här, ja, men Dalai Lamas, de kanske inte har spelat på söndagar heller. Som du brukar säga när jag hittar på något lag som jag vet. Nej, det är sjukt. Det är sjuk statistik. Och det man ändå måste gilla är att det bevisar att, så här, att bara sparka tränare är inte lösningen. Och börja jobba lite långsiktigt. Men det är inte så det funkar där.
Nej, även det är ju en extremt misskött klubb som ändå har tillräckligt med bra tillräckligt mycket med pengar för att hålla sig ifrån liksom någon så här Sandland genomklappningar. Men nej, jag vet inte fan, Watford behöver ju de förtjänar något bättre än ägarfamiljen Pozzo.
Det har ju pratats lite om Sammy Smodic. Nu uppges både Brentford och Luton jaga den skytteliga-ledaren från Championship, 21 fullträffar hittills för Blackburn. Och det är ju hade ju varit ett härligt steg om man tar sig direkt upp i Premier League. Som, ja, då kommer han ju fylla 29 i höst. Det är ju för jävla vackert.
Ja, det vill typ spola bak ett och ett halvt år var han ju i Peterborough liksom. Han har gått ganska fort det här. Det vore ju ruskigt härligt med Sammy Smodic och Carlton Morris som anfallspar med Elijah Adebayo som reserv till dem uppe i Premier League i Luton. Det skulle jag gilla i alla fall.
Intressant också att Brent får det där. För även om Luton gör smarta värvningar så känns det ju som att Brent får värva på ett helt annat sätt. Och då har man ju bevisligen hittat siffror eller spindlar eller metrics som gör gällande att han skulle vara rätt för laget.
Ja, intressant. Neil Warnock har abdikerat. Yes, ni hörde rätt. Jag sa faktiskt abdikerat. Vi pratar ändå om konungen här av Championship-fotbollen. Från sin roll som Aberdeen-tränare. Det blev 2 vinster, 2 oavgjorda och 4 förluster på 8 matcher för Warnock i Aberdeen.
Mm, och det är väl för svagt för ett lag som har ambitioner att vara trean i Skottland. Nu vet jag inte om de har börjat med slutspelserien där de bara möter de 6 bästa möter varandra.
Ja, det kanske har dragit igång, jag vet inte.
En annan tränare som får lämna sitt uppdrag, det är Jason Punchen. Ja, ni hörde rätt. Han har fått sparken efter bara 7 matcher som manager för cypriotiska AEZ Sakakio. Har du koll på dem?
Nej, jag har faktiskt aldrig talas om, men jag brukar ändå ha rätt bra koll på obskyra ligor och länder och klubbar och sådär. Aldrig talas om. Jason Punchen har man ju dock koll på och spelat i Southampton kanske framförallt, men även Crystal Palace.
Mm. Det får ju oss att minnas tillbaka till en jäkla klassiker till ramsa. Snabbtänkt. Vi lyssnar. Det här är ju en Leo-favorit.
Det är verkligen en Leo-favorit. Du och jag spelade in ett topp 5-avsnitt i Fotbollskanalen topp 5. Då hade vi ju mer den här på listan, i alla fall jag, över 5 bästa ramsor. Det är ju så att Jason Punchen försvinner ju i andra halvleken i den här Premier League-matchen för typ 10 år sedan. Kommer tillbaka in på plan och då inser ju publiken vad han har gjort. Han har gått och bajsat och då kör de ju Jason Punchen, he went for a shit, eller he shits when he wants. Det är otroligt bra.
Äntligen har det blivit dags. Vi vet att ni har väntat. Vi har väntat också. Leo, jag ger dig äran att presentera i The Club Leeds United.
Just in the light.
Där har vi ju en av de absolut mest klassiska inmarschlåtarna inom den engelska fotbollen. Leeds Uniteds Marching On Together. Och vi fastnade väl där direkt, Kisk. Hur upplevde du den på plats på Elland Road? Vad tyckte du om den?
Det var väl den som stack ut när mycket annat gjorde en besviken på läktarna. För det var ju från Marching On Together till den där episka vändningen var det ju rätt begränsad stämning. Men den växer ju, och när den når sina, liksom, vad ska man säga, epicentrum, då är den är wow.
Ja, jag såg någon som twittrade häromdagen att, fast på engelska, men att mogna, det är att inse att Marching On Together är den bästa inmarschlåten. Och ja, jag kan väl hålla med, den var faktiskt fantastisk på plats, det var ståpäls. Leeds United, alltså jag menar, vi har gjort stora klubbar, vi har gjort mellanklubbar, vi har gjort små klubbar i det här segmentet under våra tre säsonger. Frågan är om Leeds United kanske inte är den största av de klubbarna. Vi har gjort Sunderland, vi har gjort Nottingham Forest, men den är så pass stor, den här klubben, så den är ju svår att sammanfatta, och det blir ju långt, men förhoppningsvis blir det kul. Vi kör väl igång, vi börjar med staden Leeds. Leeds är alltså den största staden i Yorkshire, men har förstås inte alltid varit det. På 1200-talet var Leeds en liten blygsam by som sen växte explosionsartat till en industriell produktionshubb på 1600- och 1700-talen. Detta mycket tack vare Leeds handelsstrategiska läge, och sjukt nog att kolsyrat vatten uppfanns här. Det är du, Kisk. nu gillar jag inte kolsyrat vatten, men det ändå, det är en stor uppfinning.
Jo, det är fantastiskt. Ja,
det kan vi diskutera i ett annat avsnitt. Nåväl. Leeds fick dock sin city-status först 1893 efter att bland annat ha lockat invånare från närliggande York. Leeds är idag Storbritanniens största försäkringscenter. Vad det nu är värt, det låter ju förbaskat tråkigt om jag ska vara ärlig. Alla försäkringsmäklare och agenter där ute får ursäkta. Leeds kan stoltsera med 4 universitet och har därmed fjärde flest studenter i hela Storbritannien. Musikmässigt är staden tyvärr inte så imponerande. Inte alls lika imponerande som exempelvis Sheffield där jag var för ett år sedan. Men härifrån kommer ju ändå band som Soft Cell, Gang of Four och kanske framförallt Kaiser Chiefs, som ju tagit sitt namn i den gamle Leeds-backen Lucas Radebes ära. Han spelade ju i Kaiser Chiefs före han kom till Leeds. Och här i ett klipp live från Elland Road. Kiss, det där var ju inte julklippet från när vi var där, men jag måste säga att när Elland Road körde I Predict a Riot efter den där vändningen mot Leicester, det var nog liksom de enskilt bästa minuterna av stämning jag upplevt på engelsk fotbollsmark. Vad kände du om I Predict a Riot?
Ja, eftersom de inte kan mäta sig med övriga länder i form av ramsor, så funkade det jäkligt bra. Klassisk låt, klassiskt band. Det var jäkligt glatt. Det var fredag kväll i Leeds. Man kände att den här natten har mycket att erbjuda.
Värt att uppleva. Men om vi ska prata lite mer fotboll då, så är ju Leeds United en av Englands stora klubbar. Eller det känns så i alla fall. Detta trots att de bara har 3 ligatitlar, en delad 8:e plats i titelligan i England. Klubbar som Sunderland, Sheffield Wednesday och Newcastle har faktiskt fler ligatitlar än Leeds. Wolverhampton, Huddersfield och Blackburn har lika många. Och det är ju inte lika imponerande klubbar faktiskt. Och Leeds har ju faktiskt inte vunnit Premier League än. De var ju sista lag att vinna högsta serien före just Premier Leagues intåg. Och ändå känns de som Englands absolut största klubbar. Tittar man på åskådarantal i snitt så ligger Leeds på 35 894, vilket är 12:e bäst i landet. Näst bäst i The Championship, bara Sunderland har fler. Så hade de spelat i Premier League hade de förstås legat ännu lite högre upp. Men vi tar väl Leeds historia från början. Fotbollsmässigt ursprungligen fanns ett Leeds City som grundades 1904. Ett Leeds City som faktiskt tränades av en viss Herbert Chapman, han som senare skulle komma att bli synonym med ligatitlar och triumfer i både Huddersfield och Arsenal. Men detta Leeds City bröt mot reglerna. De betalade spelare under första världskriget, vilket ju var förbjudet, och tvingades därmed att upplösas 1919. Enter Leeds United, som grundades i Salem Chapel samma år, 1919 alltså. Klubben bereddes direkt en plats i Midland League. De tog Leeds Citys reservlagsplats och fick sedermera köpa Ellen Road från Yorkshire Amateurs, som hade förvaltat arenan sedan Leeds City gick i graven. 1920 valdes Leeds United in i The Football League. Först säsongen 1923-1924 gick de upp i högsta divisionen efter att ha krönt som mästare i den andra högsta serien. Fram till andra världskriget följde ett par år av jojoåkande mellan divisionerna. Kriget satte förstås sin prägel på den engelska fotbollen och även Leeds, som inte tog sig ur andra divisionen förrän 1955-1956 igen. Då inspirerade av en viss John Charles. Walesaren som fostrades i Leeds och väl där stod för 157 mål på 297 ligamatcher. Leeds legend. Senare stor profil i klubbar som Juventus och Hereford United.
Det är ju en jävla underbar trio.
Ja, vilken resa. Han blev faktiskt världens dyraste spelare när han såldes till Juventus för 65 000 pund från Leeds. Och förlusten av en sån spelare som John Charles innebar förstås, trots pengarna, att Leeds åkte ner tillbaka i andra divisionen igen 1960. Enter Don Revy. Den blivande legendariska managern tog över klubben i mars 1961. Don Revy inledde med att rädda kvar Leeds i andra divisionen, trots klubbens ekonomiska problem. Därefter införde han en satsning på egna ungdomar och framförallt så såg han till att Leeds började spela helvitt, inspirerade av Real Madrid. Något som faktiskt innebar att Leeds gick upp i högsta serien säsongen 1963-64, i alla fall om man får tro Don Revys skrockfullhet. Första säsongen uppe i finrummet under Revys ledning slutade Leeds på andra plats bakom Manchester United. De nådde även final i FA-cupen men förlorade däremot Liverpool med 2-1 efter extra tid. Året därpå, alltså säsongen 65-66, kom de tvåa i ligan igen och nådde semifinal i Intercities Fair Cup.
Där de är det Anglo-Italian Cup, eller den som blev det, va? Eller? Nej?
Nej, det här var ju typ någon slags UEFA Cup-variant, tror jag.
Ja, det var det, just det. Jag blandade ihop det med en annan. Det är klart, ja, det är föregångaren till UEFA Cupen.
Exakt. Och där åkte de ut då mot Real Zaragoza. Trots att Don Revy hade beordrat brandmän att översvämma gräset på Ellen Road inför matchen. För att liksom, det skulle...
Långsammare fotboll. Geni.
Första tror jag triumfen kom säsongen 1967-68 då Leeds vann ligacupen med 1-0 mot Arsenal efter att Terry Cooper avgjort. It started out well enough with some reasonably crisp play. Arsenal made some promising attacks. But any goodwill and skill rapidly turned sour early on when Leeds were awarded a goal. Arsenal said their goalkeeper had been fouled before Terry Cooper cracked the ball home. Time was running out. A goal was vital. Samuels came close to getting it, but Sprake kept the ball out. And that was that. It was all over. Leeds had won by a disputed goal. Their supporters were delighted with the result. But nobody could claim it was a great match, even though at least one fan got carried away in his efforts to congratulate the cup winner. Still, the League Cup was on its way home to Leeds. The first major prize for a Yorkshire side in 33 years. Samma år vann Leeds även Intercities Fair Cup efter att ha besegrat ungerska Ferencváros i finalen. Allt detta alltjämt under Don Revys ledning alltså. Med inhemska och europeiska kupptitlar säkrade kunde Revis mannar fokusera på ligatiteln. Och de tog den, deras första, 1969. De säkrade titeln med att spela 0-0 mot Liverpool på Anfield och slog därmed flera rekord. Mest poäng, 67 stycken, det är vad då med tvåpoängssystemet. Flest segrar, 27 stycken. Minst antal förluster, 2 stycken. Och mest hemmapoäng under en säsong, 39 poäng.
Great years now is this league championship and it's fantastic when you think that we've played 38 matches, only lost 2, 61 points and Liverpool are still behind us.
This is something like the coming of a dream, isn't it, for you? Looking back over the season, what sort of are the highlights for you?
Well, the highlights for me are the consistency of the side. Over the past 5 or 6 years, they've been very consistent. Only lose 2 in the best league in the world out of 38 matches so far is extremely good. And I only hope now that they go on and win it for the hard work the players and the staff and everybody's put in.
The title was eventually secured with 6 points to spare over Liverpool and that record of losing only 2 matches all season remains unbeaten.
Och här blev ju Leeds en riktig stormakt. För även om de inte vann något efterföljande säsong så var de bra nära. 2 i ligan, 2 i FA-kuppen och semifinal i Europacup. Flera fina framskjutna ligaplaceringar följde och dessutom vann man Intercity's Fairs Cup igen efter att ha finalslagit Juventus 1971. Och sen vann man faktiskt FA-kuppen 1972. Så ni hör ju, Leeds var en hejdundrande storklubb på den här tiden, inte bara i England utan även ute i Europa. 1973 förlorade de cupvinnarkuppen efter tveksamma domslut i finalen mot Milan. Domare Christos Mitsas stängdes senare av UEFA för att ha fixat andra matcher. Och det är en sån grej som Leeds-supportrarna pratar om än idag, att vi blev bortdömda där. Under de här åren så nobbade Don Revy Birmingham och Everton för att stanna kvar i Leeds, vilket kulminerade i ligatiteln 1974. Norman Hunter, Frank Gray, Billy Bremner, Peter Lorimer, Eddie Gray, Alan Clark, Mick Jones och så vidare och så vidare.
Det här är ju de här kultspelarna man tittar tillbaka på, fast de är fantastiska som för de som är 20 år äldre än vad vi är, kan man väl säga.
Ja, ah, men verkligen, det är ju en fantastisk generation har man ju förstått här. Och även det Leeds som kom att kallas Dirty Leeds efter ganska hårt och fult spel. Efter det guldet lämnade Don Revy efter över ett årtionde. Han skrev på för det engelska landslaget istället. Och på 13 år hade han lett Leeds till 2 ligatitlar, 1 FA-cup-triumf, 1 ligacup-triumf, 2 Intercity First Cup-titlar, 1 andra divisionsseger och en Charity Shield. Plus massa förlorade finaler. Därtill kom de 2 i ligan vid 5 tillfällen. Det är ju en jäkla prestation. Revys ersättare blev ingen mindre än Brian Clough som hade rönt stora framgångar i Derby. Men som framförallt var kritisk mot Don Revy och hans då så kallade Dirty Leeds. Och det här är ett samtal från just det året 1974 mellan Don Revy och Brian Clough i engelsk TV.
Yeah. But when you see Brian, when you talk about coming to take the Leeds job, you had all these things and all these worries about stepping in my shoes and one thing and another.
Which I had.
Yes, you had. But why? Why did you come from Brighton to Leeds to take it all when you'd criticized them so much and said we should be in the second division for this and we should do this and we should do that? Why do you take the job?
No, because I thought it was the best job in the country.
Of course it was the best job in the country.
I was taking over the league champions.
Yeah, you were taking over the league champions. You were taking over the best bunch of players that you've ever seen.
Well, I didn't know about the players, Don.
You didn't know?
I didn't know them intimate like you do. But I know you were the league champions, and I was taking over the league champions. I wanted to have a crack at the European Cup this year.
Yes.
I think that was near and dear to your heart also.
Yeah. Yes.
I wanted to win it. I wanted to do something you hadn't done. Now, when I said, I think I said it to Trevor Cherry, actually, or most of the players, he said to me, what can you do that the boss hadn't done? You, the boss, referring to you. And I said, I want to win the league, but I want to win it better. Now, there is no other reply to that question.
No, but
because you had won the league.
Yeah, but there's no way you could win it better.
Ja, Kisk, där hade man velat sitta som en fluga på väggen, men absolut inte sitta med som programledare, för det är jävligt jobbig stämning mellan de två.
Ja, det har väl hänt i en svensk tv-studio. Jag tänkte säga Bosse och Sladjan. Det är lite samma, kan vi jämföra.
Ja, då satt jag i kontrollrummet, det var jävligt jobbigt. Ja. Nej, men ni hörde ju. Som ni förstår gick det inte så bra för Brian Clough i Leeds. Faktum är att han faktiskt fick sparken redan efter 44 dagar. Efter att bland annat ha inlett med att förlora Charity Shield-finalen mot Liverpool, där Billy Bremner blev utvisad efter att ha slagits med Kevin Keegan. Klass sparkades och in kom tidigare landslagskaptenen Jimmy Arfield. Han tog faktiskt Leeds under första säsongen 74-75 till Europacupfinalen. Där det dock blev förlust mot Bayern München, och det här är ju också något som Leeds-supportrarna återvänder till än idag. Bortdömda även där, anser de.
Det pratas väl om lite hur, så här, hur how Clough destroyed the club in 44 days. Det används någon sån där klatschig rubrik, vill jag minnas.
Ja, och det här har liksom inspirerat boken The Damned United, som sen blev filmen The Damned United också, som inte är riktigt är baserat på eller det är ju liksom baserat på sanningen, men de har tagit ut svängarna. Vad heter det när man gör en sån bok och film som liksom man tror är dokumentär men som ändå är spel?
Ja, tack för den frågan. Jag känner mig som Håkan i When We Were Kings när han ska rabbla holländska ytterbackar med fel fot.
Ja, det är lättare än det här. Ja. Den där Europacupfinalen var ju dock det sista positiva som hände i Leeds på ett bra tag. För de lyckades inte med sin generationsväxling från Don Revys manskap, och således inleddes en tränarkarusell och sviktande resultat som slutligen resulterade i nedflyttningen 1982. Blott 8 år efter Europacupfinalen alltså. 80-talet innebar tunga år för Leeds, som inte hade några pengar att röra sig med och således fick satsa på den egna ungdomsakademin. Gamla spelare som Alan Clark, Eddie Gray och Billy Bremner misslyckades på tränarposten. I oktober 1988 låg Leeds på 21 plats i andra divisionen, vilket innebar att Billy Bremner fick sparken. In kom istället Howard Wilkinson. Han värvade Gordon Strachan från Manchester United, gjorde honom till lagkapten och räddade kvar klubben i andra divisionen. De vann sedan andra ligan 1990 då, och sen slutade de på 4:e plats första året tillbaka i eliten. Säsongen därpå, ja, då vann de högsta serien för 3:e gången. Will surely never feel a prouder man. He's lifted Leeds United from struggling in the second division to the very top of the tree. At the start of the season he spent the club's money wisely in the transfer market. And in this frenetic finale, he maintained his measured philosophy and refused to let his team be knocked off course. A Yorkshire club with a proud Yorkshireman at the helm. And Gordon Strachan leads out the players. For Strachan, the climax of a wonderful career. He's won so much in Scotland with Aberdeen, the FA Cup with Manchester United. But this surely takes pride of place. The League Championship for Leeds United. Och det var ett otroligt lag de hade då. John Lukic, David Weatherall, Chris Fairclough, Tony DiRigo, David Batty, Chris Kamara säger man, Gary McAllister, Steve Hodge, Gordon Strachan, Gary Speed, Eric Cantona. Det är ett jäkla gäng.
Ja, det här är ju... Nu börjar vi prata det som vi växte upp med, där man känner sig... trygg när man hör namnen. But for who, Chris Kamara?
Exakt. Därefter var Leeds med och grundade Premier League, en liga som de aldrig alltså har vunnit. För sedan dess har klubben upplevt både himmel och helvete. Howard Wilkinson tränade laget fram till 1996, och han är ju liksom en ganska tudelad figur i Leeds, för även om han är den här superhjälten som tog dem tillbaka till högsta serien och han vann deras senaste ligatitel, så var det som att han satt i lite för länge. Det började gå för dåligt, och sen var ju faktiskt han tränare som också sålde Eric Cantona till Manchester United. Det är ju liksom lite oförlåtligt i Leeds faktiskt. Men nedåtgående resultat, finalförlust i ligacupen mot Aston Villa och en 4-0-förlust hemma mot Manchester United blev droppen. Dock så lämnade ju Howard Wilkinson ett stort legacy efter sig. Dels ligatiteln 92 då, som vi nämnt, och dels utvecklingen av Leeds ungdomsakademi, som då hade blivit en av Englands främsta. George Graham var första ersättare på tränarposten, men efter ett år flyttade han till Spurs istället, och David O'Leary kom in i hans plats. Under O'Learys ledning slutade Leeds aldrig sämre än 5:a i Premier League. Han tog dem till semifinal i UEFA-cupen, där de åkte ut mot Galatasaray. Och ni vet ju, ni har säkert hört When We Were Kings-historien, och ni kan säkert göra fotbollshistoria, men två av Leeds supportrar knivhöggs ju till döds i det dubbelmötet. Detta var en turbulent tid för Leeds, då klubben även nådde semifinal i Champions League 2001 med ett helt underbart gäng. Det var ju mitt gäng. Nigel Martin, Gary Kelly, Ian Hart, Lucas Radebe, Rio Ferdinand, Oliver Dacour, Erik Backe, David Batty igen, Harry Kewell, Robbie Keane, Mark Viduka. Åh, vi lyssnar på klippet.
Chances is on. Oh, Adidas has built it! And sensationally and wonderfully, Lee Bowyer has scored for Leeds United, and this could be a famous night and a famous victory and a sad, sad moment for the Brazilian goalkeeper. But do they care? Not one. Good competitive start to the game. Fantastic noise inside Ellen Road. There always is on the big nights here. Visitors, however glorious they are, know they're in a game when they come to Leeds. And Dutroux struggling, and the free kick has gone directly in, and it's Lee Bowyer, a dream start for Leeds.
Alltså jag vet inte, Kisk, vad du säger, men om jag fick plocka ut topp tre trupper jag liksom upplevt i hela mitt fotbollsliv, så hamnar det här Leeds-gänget där, måste jag säga.
Ja, det är, om vi pratar liksom kult, lag som var bra men inte för bra och inte liksom sönderdopade trupper, så är ju, ja, det kanske var delvis, men det här är ju ett fantastiskt fotbollslag och man blir varm i själen även om man inte håller på,
ja,
Leeds.
Ja, vilket gäng. Helt underbart. Samtidigt som Leeds frälste hela fotbollseuropa med sin underbara fotboll och skrällar mot både Milan, Barcelona och Lazio, så fick epitetet Dirty Leeds en ny mening. För spelarna Jonathan Woodgate och Lee Bowyer var nämligen inblandade i ett grovt misshandelsfall där en student fick livshotande skador. Bowyer friades, men det blev inte så för Woodgate, som dock bara dömdes till samhällstjänst, men han fanns alltså skyldig till den där misshandeln. Och värre skulle det bli för Leeds. För under ordföranden Peter Ridsdale hade klubben levt över sina tillgångar, något som ledde till ekonomisk kris och att Leeds tvingades sälja av sina stjärnor. Det började med Rio Ferdinand till Manchester United 2002, vilket ledde till att David O'Leary och Peter Ridsdale bråkade öppet med varandra innan tränaren fick gå. Därefter följde försäljningar av Woodgate med flera. Säsongen 2003-2004 beseglade klubbens öde, nedflyttning från Premier League. Blott 3 år efter semifinalen i Champions League.
We all know, and more to the point, they all know that it is. Leeds United have to win here today to retain any kind of hope of a miracle. Now, not even a miracle will save them. They've been beaten, well and truly beaten, and that will mean relegation to Division 1 for them next season. A sad, sad day for those Leeds United players involved.
Och laget som åkte ur, även om de hade sålt av många stjärnor, det var ändå inte helt kattpiss. De hade Paul Robinson, Gary Kelly, Ian Hart, Lucas Radebe, Nick Barnby, Mark Viduka, Steven McPhail, Jason Wilcox, Erik Backe, Alan Smith, David Batty igen, James Milner, Aaron Lennon och så vidare.
Alltså nu är flera av dem har blivit äldre, Kelly Hart, Radebe, Barnby för att nämna några. Men rätt härligt, Jason Wilcox, det gjorde min dag.
Ja, och här någonstans, jag vet inte om det är den här säsongen eller säsongen innan, då spelar jag alltså både Teddy Lucic och Rocky Junior Leeds. det är en jävla backduo, måste jag säga. Men pengarna fanns ju inte riktigt kvar. Krisen var total och det tog tid att återvända för Leeds United. 16 år utanför högsta serien, varav 3 nere i League One. Herre min jävla gud, ursäkta att jag svär, men Leeds är en alldeles för stor klubb för det.
Ja, men det är väl precis som Sunderland.
Ja, exakt. Frälsarna hette till slut ägare Andrea Radrizzani och tränare Marcelo Bielsa. Och ni vet ju hur det gick. Det var under Radrizzanis ägarskap som klubben fick ordning på sig själv, som klubben fick tillräckligt med pengar, och under Marcelo Bielsas briljanta ledning som Leeds faktiskt kunde återvända till Premier League igen. Sen har vi åkt ner därifrån och där någonstans är vi nu. Leeds United marching on together.
Mm. Fint med Leeds. Äntligen fick vi göra den.
Mm. Ja, äntligen fick vi göra den. Och sen ska jag slänga in den här. Jag tror att vi körde den på vår quiz.
På plats, ja.
På vår quiz på plats, ja. Så den är kanske mer för lyssnarna än för dig, Kisk. Men vilka svenska spelare har spelat i Leeds United?
Ja.
Det är 5 stycken. Du kan ju dra ut lite på det här så att
det
våra lyssnare får tänka på
borde
det.
Borde ni klara. Jag vet inte vad de ska göra med svaren, men det är en nöt att knäcka. Om man lyssnade noga för ungefär 2 minuter sedan så nämnde du en av dem. Den som egentligen är den stora slamkryparen. Dels för att den är rätt långt tillbaka i tiden och att hans avtryck var ytterst begränsat. Du sa Lucic, hans förnamn är Teddy. Så det är ju en av fem. Och har man åkt tåg mellan Huddersfield och Leeds, var det tåg vi åkte? Jag glömde bort. Buss till Huddersfield, tåg från Huddersfield till Leeds. Exakt. Så träffar vi en man utan tänder men med glatt humör som insåg att vi var svenskar efter ett tag. Och då pekade han på mig och sa att jag var lik Thomas Brolin. Jag vet inte fan.
Det vet inte fan, men ja, nej, jag vet inte. Ni är båda blonda, det är väl okej.
Okay. Ja, ja. Men Thomas Brolin är alltså två av fem. Den spelare som har gjort absolut störst avtryck, som faktiskt var någonting, var ju kapten och kultikon och var med på resan tillbaka, Pontus Jansson naturligtvis. Därefter i Brentford, efter lite dispyt och sedermera i Malmö FF. Tidigare också gäst i den här podden. Trevlig prick. Sen är det två offensiva krafter. En av dem spelar väl inte just nu av olika anledningar. Han har ett polskklingande namn. Pavel Sibicki. Och sist men inte minst. Han spelar väl någonstans i arabvärlden, va?
Det gör han nog fortfarande.
Efter att ha inte fått så mycket speltid i Malmö, gjort succé i IFK Värnamo. Nu verkar det som att han är i Western Sydney Wanderers.
Jaha, jävlar.
Så där. Mm. Fasen, hon måste ringa och kolla läget. Han heter i alla fall Marcus Antonsson och han har också representerat Blackburn, som jag tror vi har varit inne på tidigare.
Mm. Ja, men det här satte du som en smäck, det visste jag att du skulle göra. Bra jobbat, Kisk. Och med det har vi kommit till det vi alla längtar efter. Veckans Warnock.
We'll have a chat about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Fucking character.
Ja, adjö Aberdeen, säger Neil Warnock. Det är många sjömän som har gjort i en morgon vinkat adjö till Aberdeen, säkert med ett par pints innanför västen. Warnock tar det nog lite lugnare. Så här lät det när det var thanks and goodbye.
Well, I just think with the beam, I only came up to help Dave and Alan out to try and steady the ship, and unfortunately we haven't got the right results in the league, but I thought I ought to try and get through the cup, and I know they're well on the way now to getting a new manager. I've been telling them now for the last couple of weeks, you've got to push forward now and try and get a new manager as quickly as possible, and that's what they're doing. So I thought it was, the right time. We decided in midweek that today was going to be the day, and I'm glad I left on a high, really, because it was the lads were fantastic today. I didn't enjoy last Saturday night, if I'm honest, at my age, on my own in an apartment, with letting two goals in like that. It still hurts. That's what football gets to you like that, doesn't it? But I've met some great people, lovely, I've been out and about the area as well. I'm just glad I've got to a semi-final so that they've got something to look forward to now, the fans. Because everywhere I've been, they've been fantastic with me. I know there's some keyboard warriors, but that's everywhere, isn't it, really? Everywhere I go. I just want to thank the fans, the Aberdeen, the loyal fans, for sticking with me, really. And I'm glad they've enjoyed it today.
Is that you finished with management for good now?
Well, you can ask me. And I've said it, yes, it is, on about 16 occasions before you've asked me the question. And who knows what's around the corner in life in general.
How would you sum up your Scottish experience?
An experience.
Ja, oh, han är ju rätt härlig i sin stund här. Alltså det är Warnock som lämnar självmant och sen har det inte gått jättebra. Men han lyfter ändå fram det att jag tog dem till semifinal. De har något att hoppas på, och så får han vara lite skämtsam där framåt slutet av intervjun. Det är ändå fint. Hoppas inte att det blir den sista avskedsintervju.
Jag hoppas att han är tillbaka. Det hade varit kul om man tog någon så här League One-klubb som ändå kommer vara fast i mitten och kan vara lite sådär skön. Och i någon så här typ senior advisor-roll till någon up-and-coming kille. Det är dejligt.
Mm. Ja, det var fint.
Då säger vi tack för idag. Tack för The Club. Ett ganska tajt avsnitt, givet vad vi hade att spela med. Kanske det tajtaste någonsin.
Ja, verkligen. Vi säger väl så.
Vi säger så. Tack för idag.
Hej, hej.